Det finns en konflikt mellan å ena sidan pragmatiker och å andra sidan puritaner, och där sällar jag mig till pragmatikerna. Alla produkter som kan göra bruk av nikotin mindre farligt är ju välkommet. Det är ju en innovation som leder till att färre skadas och dör. Och vi får en regering som faktiskt börjar driva frågan, då tror jag verkligen saker kan hända.
Välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är författare och psykiater. Idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen, snus. Jag använder ju själv snus, eller rätt sagt, jag använder nikotinpåsar som inte innehåller tobak. Så frågan är om man skulle kunna ens kalla det att vara snusare. Jag är väl nikotinpåsebrukare i så fall. Dessa nya produkter har vållat en del politiskt huvudbry. Hur ska de regleras? Vad är de egentligen för produkter? Och här i Sverige har vi haft en egen utredning där de landade i ett krav på, förstås, hårdare regler för nya nikotinprodukter. Jag kan säga att den här utredningen föreslår bland annat att det ska införas förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser, så de ska helt enkelt smaka illa. Ja, etc. Det är hur mycket grejer som helst som gör det här väldigt besvärligt. Vi har ju försökt bjuda in företrädarna för utredningen men inte fått hit någon. Så idag kommer vi att rikta blicken utanför Sverige. Vad är EUs perspektiv på dessa frågor och vilken linje kommer de svenska EU-parlamentarikerna att driva när det gäller den i Sverige alltid lika laddade frågan, snus? För att ta reda på det har vi bjudit hit Charlie Weimer som är lite unik och varit hårt arbetande tjänsteman i Bryssel, först för KD och nu, Charlie, så är du parlamentariker för SD. Du bytte helt enkelt parti.
Stämmer bra det.
Dessutom har du varit engagerad även i Moderaterna, eller hur?
Ja, under ett år som 14-åring, ja, det kanske jag förstod att konservatism inte var så inne i Moderaterna på den tiden.
Ja, just det. Man skulle kunna säga att du är kroniskt partiotrogen.
Jag är väldigt trogen mina ideal och de passar väldigt gott i Sverigedemokraterna. Ja. Så mycket kan jag säga.
Ja. Vad är ditt eget förhållande till nikotin?
Jag är snusare sedan tonåren och har till och från genom åren kommit i kontakt med frågan politiskt också. Tycker att den är intressant på många sätt. Och ja, här i Belgien så är det ju en utmaning att vara snusare kan jag säga. Det är ju inte bara att glömma snuset hemma och hoppas att det ska lösa sig inom butik när man kommer till jobbet, utan då får man fundera på vilka andra i hela det här huset snusar. Och hittar man inte någon sån så är cigaretter det enda som återstår om man vill ha sitt nikotin.
Ja, kan man inte börja med att reda ut det här? Varför får vi snusa i Sverige men inte sälja snus till något annat land i EU?
Ja, men det beror ju på att man i början av 90-talet lobbade från brittiskt irländskt håll för ett snusförbud efter att amerikanska Skoal lanserade ett snus med aggressiv marknadsföring mot unga människor, och det ville man ju inte veta av. Och eftersom nästan ingen i Bryssel vid den tiden hade en relation till snus, visste vad snus var, så tänkte man att jaha, det här var något nytt och dåligt, det kan vi gott förbjuda, och det gjorde man. Och några år senare kom Sverige med, och vi var väl inte riktigt i stånd då att rucka på snusförbudet på kontinenten, men däremot så lyckades vi ju få till stånd det svenska undantaget för snuset, och det var ju för väl. Och det, utan det så tror inte jag att Sverige hade blivit EU-medlemmar.
Nej. Men de här nya produkterna, alltså nikotinpåsar som man använder på precis samma sätt som snus, man stoppar dem ju under läppen, men utan tobak då, de kan man köpa i EU, eller?
Det kan man faktiskt, och jag i mina förberedelser så noterade jag att det numera finns nikotinpåsar med snussmak. Och de kan ju jag beställa med postorder, så det har jag faktiskt valt att göra för att testa hur det här funkar. Jag har testat andra också som smakar lite mint och kaffe och olika smaker. Men som inbiten snusare så lockar inte de där sötare smakerna mig riktigt, utan jag vill ha tobak. Och förhoppningsvis så kan det falla mig i smaken, och då har jag hittat en lösning och går runt snusförbudet när jag har brist hemma i skafferiet här i Bryssel.
Men det är ju väldigt konstigt det här, att det är alltså tillåtet med de här påsarna i EU. Är det generellt i EU eller det finns undantag?
Ja, det är ju på olika håll olika lagstiftning. Ja. EU har ju inte en samlad politik för att förhålla sig till nikotinpåsar. Nej. Utan de olika medlemsstaterna har i dagsläget olika lagstiftningar, om man har kommit olika långt och sådär.
Finns det en risk att man inför förbud även mot det här på EU-nivå?
Förbudsrisken finns alltid när vi talar om EU. Fråga bara de som jobbar med skogsfrågor, där våra skogar ska betraktas som en nackdel i arbetet för ett bättre klimat istället för en fördel, enligt en del i Bryssel. Alltså så visst finns den risken, men det jag ser i nuläget är att man avvaktar. Ja. Vad gäller nikotinpåsarna. Man är inte beredda att idag sätta ner foten. Och det är hoppfullt. Men man är ändå inne på det här med förbud mot smaker. Och då tänker ju EU-kommissionen i nuläget, vad jag kan se, mest på vaping. Men som vi vet av tidigare revideringar av tobaksproduktsdirektivet så finns det alltid risk för både snus och nikotinpåsar att man åker med på köpet om inte lagstiftarna är medvetna om det här.
För anledningen jag ställde frågan där om ett EU-förbud, för i Norge är det väl så att de här nikotinpåsarna är förbjudna men inte snus, så att om man stoppar i pyttelite tobak i dem, då klassas det som snus och då går det bra att sälja.
Ja, det är ju genialt. Jag har förstått att norrmännen själva har, hälsodirektoratet har liksom förstått att det här är ren idioti och ska se över det här. Så det är ju gott och väl, annars blir ju det där en Norge-historia till slut.
Ja, för vi har ju haft flera företrädare här för producenter. Både PMI och Swedish Match har varit här och pratat om att de, alltså PMI, Philip Morris International, och de har ju pratat om att de satsat miljarder på forskning kring att göra sina produkter mindre hälsofarliga. Hur ska man se på det? Är det här verksamheter som bara vill hålla kvar människor i beroende, eller är det företag som vill, ja, faktiskt, vad de säger själva, vill gå bort från farliga produkter och ersätta dem med betydligt ofarliga produkter?
Tror du inte att det är både och? Det är väl en galant lösning för dem att man kan ha människor i beroende utan att det är särskilt farligt. Men alla produkter som kan göra bruk av nikotin mindre farligt är ju välkommet. Det är ju en innovation som leder till att färre skadas och dör av ett nikotinberoende. Och jag tycker väl att i den här debatten, alltså mitt ingångsvärde är ju att alltså det finns en konflikt mellan å ena sidan pragmatiker och å andra sidan puritaner, och där sällar jag mig till pragmatikerna. Kan vi få nikotinprodukter som man kan bruka utan större risk, så är det bra, därför att jag är inte beredd att ta till de drakoniska åtgärder som skulle krävas för att tvinga fram ett nikotinfritt samhälle, dessutom med risken att man då lägger grunden för organiserad brottslighet, som man gjorde med alkoholförbudet i USA på sin tid.
Hade man inte någon form av nikotinförbud eller rökningsförbud under förbudstiden också? Att de hade illegala smuggling av cigaretter har ju förekommit i historien också.
Ja, men absolut. Jag är inte så inläst på just USA och cigaretterna där, men däremot vet vi ju av chockhöjningen på 90-talet av cigaretterna att smugglingen sköt i höjden. Och grejen är ju då att de här organiserade ligorna, de etablerar då ett distributionsnätverk som sen, om man som lagstiftare förstår sitt misstag och sänker tillbaka skatten som man gjorde i Sverige, ja, men då finns de nätverken kvar, och då byter man inriktning, då ändrar man affärsmodell och smugglar något annat i den distributionskedja som man redan har etablerat.
Så då har man skapat de här nätverken helt enkelt?
Absolut.
Ja. Nej, men för att jag, Jag får ju liksom inte riktigt ihop där. Vi har ju haft flera politiker här och bland annat från socialutskottet som och det här att man är så otroligt, jag tycker ofta de politiker vi haft här har varit som att när man sitter och pratar med dem i det här sammanhanget så är det så att jo, men nikotin är ju inte det stora problemet, det är ju rökning som är det stora problemet. Men ändå så landar man i den här SOU:n, den här utredningen. Och likadant låter det ju från socialutskottet. Det är väldigt svårt att tänka sig att vi kan acceptera nikotinberoende. För det är ju det handlar om. Det är alltså puritanism det handlar om, inte allt annat än pragmatism.
Mm. Ja, jag tycker att det här är ett problem som man ser generellt i politiken. Att politiker som tror att man kan skapa himmelriket på jorden. Det kan vi inte, människan är fallen. Och då får vi lov att acceptera att människor inte alltid beter sig exakt så som lagstiftaren vill. Och vi får acceptera det faktum att det finns skillnader mellan bättre och sämre former av bruk och missbruk. Men det gör inte så många eller tillräckligt många, och det leder ju till att Sverige inte riktigt vågar ta till sig det här skadereducerande perspektivet som jag tycker är så viktigt.
Ja, det här människor är fallna, men du menar syndafallet då?
Ja, jag är ju kristen, ja. Så att det kan ju jag stå för.
Ja.
Min människosyn.
Ja, men det kanske ligger i alla fall...
Men det ligger också, som konservativ så har man synen på människan som bärare av både ont och gott, bärare av styrkor och svagheter. Och med den insikten så inser man att man kan inte bygga det perfekta samhället. Och de som säger sig vilja bygga det perfekta samhället brukar ända upp i totalitära regimer.
Ja, det är de som tror att vi är oskrivna arkpapper, färdiga och klottra ner med vad som helst, menar du?
Ja, precis. Ja. Som kan helt formas av miljön och så vidare.
Ja, just det. Jag vill påpeka att vi har bjudit in alla de här organisationerna som har slagits mot tobak. De har ju då ändrat sig nu och slåss mot nikotin. Eller från början var det rökning. Nu är det nikotin. Och vi har bjudit in dem, men de vill inte komma och vi gör våra förnyade försök. Men jag undrar lite, de är väldigt ovilliga att prata om det här. Är det någonting som du känner igen att i diskussionerna, det känns som de är väldigt heliga?
Ja, den heligheten vill de ju bevara, bland annat genom att upprätthålla oberörbarheten med den offentliga oberörbarheten med de som har en pragmatisk syn på de här frågorna, och särskilt branschen naturligtvis, tobaksbranschen. Och det följer ju många politiker, och jag under min tid på Socialdepartementet, jag arbetade under socialminister Göran Hägglund, så såg jag ju det här så tydligt att det fanns en pragmatisk del av kristdemokratin och det fanns en puritansk del, och den puritanska delen av partiet hade ju som ett trumfkort vetskapen att en attack från de här organisationerna är att vänta om man väljer att prata om skadereducering. Och det vill inte KD i det läget dra på sig. Idag verkar man ju ha blivit modigare eller klokare i den frågan och omprövat sitt synsätt, och det är ju jättepositivt. Men de här organisationerna, de vill ju inte ha till stånd en dialog, därför att den underminerar hela deras affärsmodell. Jag menar, här har vi organisationer som jag tycker en del av det som Malcolm Kuhne kallar för transferiatet, som får betalt av staten för att påverka staten. Ja, men om ingen röker, varför behövs då non-smoking generation? Då får ju de ändra sig och hitta någonting nytt, och då blir det nikotinberoende, trots att WHO tydligt säger att nikotin inte orsakar cancer. Och då tycker Lena Hallengren att det bekvämaste naturligtvis är att sälla sig till dem, så att hon slipper att få på tafsen. Det är kombinerat med den sedvanliga skattesynismen hos de som styr leder fram till att tobaksprevention nu ska ersättas som officiellt mål med nikotinprevention, det är ju helt uppenbart för alla som har studerat frågan.
För det är ju väldigt intressant det här med Lena Hallengren som då struntar i WHO när det gäller det här, men ofta i sammanhang som vi har haft anledning att diskutera senaste året så är hon ju väldigt så här, vi följer WHO. Men inte just i den här frågan.
Nej, då är det inte så heligt längre när WHO säger saker hon inte vill höra. Och jag läste hennes inlägg på DN Debatt härom veckan där hon skrev att det saknas vetenskapligt stöd för att snus eller e-cigarett skulle hjälpa personer att sluta röka. Ja, alltså det är ju lustigt det där med tanke på att vi har 5% som röker och 18% av männen som snusar. Och det är helt andra siffror än vad som finns i våra grannländer. Jag tror att i Finland så är det nära 20% som röker, men få som snusar. Och en massa snuskonsumenter som uppger att de faktiskt har gått över till snus från cigaretter. Och det lustiga då är ju att Hallengren i det här läget väljer att blunda totalt, hålla för öronen och stänga munnen. Om hon nu inte tror att det finns vetenskapligt stöd så har hon ju som minister alla möjligheter att beställa det vetenskapliga stöd hon behöver. Och om hon inte gör det så är det ju för att hon vet vad resultatet blir och att hon inte vill ha det här svaret.
Och det finns ju väldigt mycket vetenskap på det, så att jag är väldigt tveksam. Lena Hallengren har ju en stående invitation hit om hon skulle vilja komma och råka lyssna på det här programmet, så är hon välkommen att höra av sig eller... Så för att diskutera det. Några som vi också gör gärna, jag är ju själv läkare och skulle gärna höra vad läkare mot tobak till exempel, om de kunde förklara varför de numera också är emot nikotin. För jag fattar inte det här, om jag ska vara helt ärlig. Och jag jobbar ju med harm reduction själv som chef på Prima Maria beroendeklinik som jag är verksamhetschef för. Det är obegripligt, eller vad? För jag kan inte förklara det här på annat sätt än puritanism som du nämnde.
Jag blir rent ut sagt förbannad därför att om jag ska utgå ifrån mig själv, jag blev jätteglad när min mor som började röka i tidiga tonåren berättade för mig att hon har gått över till snus. Men skulle någon av mina tre döttrar följa mig i fotspåren och börja snusa eller bli nikotinist i tidiga tonåren så skulle jag bli mindre glad. Alltså det är ju den typen av syn som man tycker att läkare mot tobak borde ha i den bästa av världen. Men det har de inte därför att det skulle inte gynna deras affärsmodell. Och då skulle inte behovet av dem vara särskilt stort i framtiden. Men är de modiga så vågar de ju möta dig och andra i en regelrätt dialog, debattdialog, prata om de här frågorna. Men det här handlar ju om människor av kött och blod vars liv går att rädda, vars liv går att göra bättre om man ändrar politisk inriktning. Och det är den konsekvensen av puritanismen som gör mig väldigt arg och upprörd.
Hur du ser på de nya nikotinprodukterna som kommit ut, det är väl, tycker jag, framkommer ganska tydligt. Du är väldigt för harm reduction helt enkelt, men är det något du delar med dina partivänner i SD eller är det din egen uppfattning? Alltså det är klart att den kan ju inte vara helt ifrån andras, men hur ser SD på det här?
Som väl är så sammanfaller min syn med partiets. Partiet talar tydligt om skadereducering i riksdagen. Och här finns det ju en väldigt intressant sak, nämligen att även Moderaterna och Kristdemokraterna gör det. Och det ger ju potential för en ny politisk inriktning på det här området om det skulle bli regeringsskifte. Och det i sin tur skulle innebära dels möjligheten till en regering som faktiskt aktivt för första gången försöker få bort exportförbudet mot snus till EU. Men för det andra till en rimlig lagstiftning vad gäller nikotinpåsar. Så att,
jag hör det du säger, då kommer SD ställa sig mot den här propositionen som nu angående ny AND, vad blir det, ANDTS strategi eller?
Ja, det är som HBTQ+, det blir bara fler,
ja, det
och fler,
blir fler och fler, ja. Längre tid, ja.
Jag utgår ifrån att partiet kommer att ha en kritisk blick på det perspektiv som Hallengren har presenterat. Jag har inte haft överläggningar med mina kollegor i riksdagen, men tittar man på vad partiet har sagt om skadereducering som ett viktigt verktyg i folkhälsopolitiken, så råder det inga tvivel om att det finns en konflikt mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna här.
För det är väldigt intressant, för när vi hade en företrädare för Kristdemokraterna från socialutskottet och en från Socialdemokraterna, då upplevde jag att Socialdemokraterna var väldigt mycket mer för harm reduction. Så det här är inte alltid frågor som följer partiet, känns det som, utan lite mer utrymme för att man tycker olika inom partier. Men det gör också att det blir väldigt svårt att veta vad landar de här förslagen i. Vilka kommer rösta för, vilka kommer rösta emot, alltså.
Ja, men det är lite samma skäl som till varför man hade, vad ska man säga, samvetsfrihet i frågor som rörde sprit och sex historiskt sett i riksdagen. Därför att det blir ofta ganska personligt utifrån de erfarenheter man har och så vidare. Jag har personliga erfarenheter av snus och cigaretter och så vidare. Numera även nikotinpåsar, men förhoppningsvis kan ju ett parti resa sig över det i de här frågorna och inta ett perspektiv som är lite mer principiellt. Och det som jag hoppas det ska bli framöver är ju att man avvisar Hallengrens ändrad inriktning på politiken till nikotin. Och eftersom den är inte evidensbaserad, nikotin och tobak är inte samma sak. Det måste även en minister kunna se.
Men jag tycker ju att det kanske skulle vara så att man inte hade så mycket principiellt i de här frågorna. För jag tycker att de här frågorna blir styvmoderligt behandlade. Därför det här är ju frågor där det finns vetenskap. Och då borde man ju faktiskt, oavsett partitillhörighet, ha... Alltså just att det fanns den här samvetsfriheten. Eller, att det är en rätt sund hållning att säga att här röstar vi inte med parti, här röstar vi med vetenskap i de här frågorna. Vad vet man? Och då vet man ju väldigt tydligt att harm reduction-strategier på andra områden är enormt effektiva.
Ja, det vet ju du inte minst mycket bättre än jag.
Nej, men det krävs ju inte Einstein för att se att snus, det är nästintill så att det är dumt att göra vetenskap på det. Det räcker att titta på det som du själv sa. Antal snusare jämfört med rökare i de olika länderna här i Europa, så kan man ju säga att det är inte vad man brukar säga. Det är inte rocket science att säga att det här hjälper med snus.
Precis, det krävs ingen raketforskare för att kunna konstatera faktum, och det är ju det som retar så oerhört mycket i den här frågan. Men det som också är en möjlighet nu är ju att olika länder kommer att ha olika lagstiftningar, och man kommer att kunna göra en slags benchmarking vad gäller nikotinpåsarnas framväxt. Och där tycker ju jag att Lena Hallengren och andra särskilt borde titta down under, där Australien vidhåller sitt totalförbud mot rökfri tobak inklusive nikotinpåsar, medan Nya Zeeland, som tidigare haft motsvarande förbud, faktiskt nu öppnar upp så att nikotinpåsar säljs där. Hur påverkar det antalet rökare, och i sin tur hur påverkar det antalet individer som drabbas av lungcancer respektive KOL? Det är otroligt intressant att följa, och naturligtvis Storbritannien nu efter Brexit, som förhoppningsvis kommer att ta den nyvunna friheten och göra sig av med förbudet mot snus och ha en öppen marknad för nikotinpåsar. Hur kommer utvecklingen bli där? Visst. Förhoppningsvis kommer Lena Hallengren ha blivit av med jobbet innan hon kommer att se de effekterna. Men om hon ändå sitter kvar som minister efter valet 2022, så kommer hon ha goda möjligheter att kunna jämföra Sverige med andra länder och EU på kontinenten.
Men jag tror det är väldigt svårt att se vad, jag menar det kan man ju göra redan nu. Anders Milton har ju varit här och räknat. Anders Milton är ju före detta ordförande i Läkarförbundet, vd för Läkarförbundet, ordförande för Saco och suttit i Internationella medicinska förbundet och jobbar ju nu för en harm reduction-strategi angående snus. Och jag menar, han kommer ju med siffror som om man bara kollar på antalet personer som röker i de olika europeiska länderna, så kan jag säga att det är många hundratusentals liv man skulle kunna rädda varje år om man faktiskt gjorde reklam för snus och så till att människor i Europa och lyfte snusförbudet och så till att människor faktiskt började snusa istället för att röka.
Mm.
Så du behöver inte kolla Australien och Nya Zeeland, vi har ju redan de siffrorna.
Absolut, jo, visst är det så. Visst är det så.
Så jag tror inte det kommer ändra någonting. Det här handlar om puritanism, så ingenting kommer förändras av det.
Precis. Det enda som händer är väl att caset för en pragmatisk hållning bara blir starkare och starkare.
Ja, och jag menar att det redan är så starkt så att det finns inget argument mot det.
Okej, då blir det grädde på moset.
Okej. Vad tror du kommer att hända i EU nu då?
Ja, jag läste med intresse den lägesuppdatering som kommissionen kom med av tobaksproduktsdirektivet här bara för några dagar sedan, 20 maj. Och det är ganska öppet för vad som kommer att hända med nikotinpåsarna. Man noterar att de finns där, de är helt oreglerade på EU-nivå, de är tämligen oreglerade runt om i medlemsstaterna, och det man uttrycker är ju en oro för att ungdomar ska attraheras av det man kallar moderna orala produkter, och då sätter man ju fokus på smakerna, så att det finns möjligheter här, och det ser jag främst som att medlemsstaterna kan etablera ett slags fait accompli där nationella lagstiftningar som tillåter det här redan finns på plats när det är dags för EU att införa en unionsvid lagstiftning. För att dels kommer det då finnas lagstiftare i medlemsstaterna som tycker att ett förbud vore drakoniskt. Men än mer kommer det finnas konsumenter som är beredda att höja rösten mot ett potentiellt förbud. Så här har vi en möjlighet, men man har ju då tittat på vaping och vad som händer med smaken. Du var ju inne på det själv att man överväger förbud där, och det står ju även med i den här uppdateringen. Och vi får se vad det blir i nästa skede, jag menar.
Men alltså om vi nu säger så här, om du inte får smaksätta e-cigaretter, vaping eller för den delen nikotinpåsar, då har du ju slagit undan benen för det. För jag menar, nikotin smakar ju bara, det smakar inte jättegott.
Nej, det gör det ju faktiskt inte. Nej. Och precis, och då går, alltså ingen skulle bli gladare av det än cigaretttillverkarna och a non-smoking generation, ironiskt nog.
Jag tror inte non-smoking generation skulle bli så glada i förlängningen, för folk har ju bara fortsatt röka, eftersom det i alla fall smakar bättre.
Ja, jo, precis, det är ju det sorgliga i det hela. Men senast det var uppe med smakförbud så lyckades ju snuset i Sverige bli undantaget, och förhoppningsvis så kan man nu helt enkelt bilda opinion för att motverka ett smakförbud. Och där är ju, alltså det som händer nu är ju att den här lägesuppdateringen från kommissionen skickas till rådet och till EU-parlamentet. Och det är ju framförallt, jag tror utifrån vilket utskott som har hanterat det tidigare, så blir det nog miljöutskottet som har ledartröjan med synpunkter från från inre marknadsutskottet. Och där sitter det ju i miljöutskottet en rad svenska ledamöter. Det är från Moderaterna, Jessica Polfjärd, från Socialdemokraterna, Jytte Guteland, Centerpartiet Liberalerna har ledamöter där. Och inre marknadsutskottet, Arba Kokalari. Alla som bryr sig om den här frågan borde uppvakta de här Europaparlamentarikerna, informera dem om fakta i målet.
För det här är på EU-nivå, men om jag förstod dig rätt utifrån vad du sa tidigare, så är det så att EU kan mycket väl komma att följa då en bra lagstiftning från något av medlemsländerna. Så att det är ganska viktigt, om förstår jag dig rätt där, att det kommer komma olika lagar i olika EU-länder, och sen gäller det ju för EU att ta det som är bäst. Sen, i den bästa av världar så gör man ju så, det är inte säkert att de gör det i EU, men i alla fall. Så att det är viktigt på nationell nivå också att se över.
Jätteviktigt, det är helt avgörande. Det behövs bedrivas ett opinionsarbete både i Bryssel gentemot de svenska ledamöterna, som i sin tur kan förhoppningsvis informera sina kollegor om fakta i målet, men också i medlemsstaterna och gentemot den svenska regeringen förstås. Men det som är läget just nu är ju att vi har det andra tobaksproduktsdirektivet som antogs 2014. Den här lägesuppdateringen kommenterar implementeringen av det direktivet och ger rekommendationer inför den process som ska leda fram till det tredje tobaksproduktsdirektivet. Och den här lägesuppdateringen kommer nu Europaparlamentet att svara på. Och det svaret blir, tror jag, väldigt viktigt för hur kommissionen sen tar sig an tredje tobaksproduktsdirektivet. Så att nu under några månader framöver så råder jag alla att ligga på Europaparlamentarikerna särskilt. Sen behöver man ständigt ligga på politikerna i medlemsstaterna och inte minst Sverige. Och som jag tror har en nyckelroll, eftersom Sverige ligger relativt långt framme i arbetet med att reglera nikotinpåsar.
Ja, och Sverige...
Kan sätta tonen.
Men alltså det låter ju också som att i Sverige, det är ju så, man skulle ju hoppas att vi som då är en snusnation skulle värna vårt snus, men det låter inte som att våra politiker riktigt gör det. Om jag inte utifrån den nya ANDTS-strategin i alla fall, där det är väldigt mycket snack om nikotinbruk plötsligt, och inte alls de här frågorna kring rökning som egentligen är det viktiga här.
Nej, men det är ju puritanism i skön kombination med skattesynism som vägleder regeringen, och det är ju...
Men skattesynism är en sak, men vi skulle ju, jag menar, om man tittar på hur EU jobbar så vad gäller alkohol till exempel, så det är ju en stor del av den europeiska exporten ut i världen är ju vin och sprit. Och när man tittar på Sverige så vår största livsmedelsexport är absolut vodka. Och jag menar, det råder inget som helst tvivel om att alkohol i stora doser för ofta har mycket negativa effekter, men det tillåter vi ju. Och EU värnar sin produktion till och med. Varför accepterar man den typen av, citat, gifter? Men här hade vi ju kunnat ha världens exportproduktion av snus och nikotinpåsar, som är en svensk uppfinning om jag inte förstår det hela helt fel.
Mm. Ja, precis.
Men, för det är ju också skatteintäkter.
Visst är det det. Nej, men kultur spelar ju roll. Och eftersom inte snuset finns som en del av den kontinentaleuropeiska kulturen så har den inte samma ställning. Jag menar, det är förutom de rationella argument som finns för snus och nikotinpåsar som vi har diskuterat, så finns det ju även en slags ett känslomässigt band till snuset i Sverige hos väldigt många, och en acceptans för snuset hos andra som inte har sin motsvarighet i Italien eller Frankrike, där de bara tycker att det verkar lukta äckligt och konstigt och så vidare, va?
Jo, men jag tänker att vi har inte gjort så himla mycket för att ändra den inställningen, vilket ju varit en ganska bra strategi. Men våra politiker tycks ju ta motsatt hållning istället, att man allt mer likställer snus och nikotinprodukter med rökning. istället för att hävda motsatsen.
Ja, vilket är helt ovetenskapligt. Men det bygger ju på den inarbetade linjen som har brännmärkt skadereducering i fråga om nikotin och tobaksprodukter. Det som behövs är helt enkelt ett paradigmskifte här, på samma sätt som i Nya Zeeland, på samma sätt som när USA faktiskt går ut och rekommenderar snus som ett mindre hälsovårdligt bruk av tobak än cigaretter och så vidare. Det är hela den diskussionen som behöver föras och för att fördämningarna så småningom ska brista. Och gör de det och vi får en regering som faktiskt börjar driva frågan, då tror jag verkligen saker kan hända. Det finns potential här. Faktan talar ju sitt tydliga språk.
Vad tror du vi är om 5 år då i den här frågan?
Ja, men jag är rätt optimistisk, för jag tror att nikotinpåsarna har en framtid. Jag tror att ju mer och mer forskning som tillförs, desto enklare kommer det att bli att göra ett case i Bryssel. Desto större potential för att WHO äntligen ska lämna sin föråldrade syn på rökfri tobak och rökfria nikotinprodukter. Och jag tror att om Tyskland nu faktiskt öppnar upp för nikotinpåsar, så tror jag att då är det klart, då kommer det vara tillåtet i EU om 5 år när vi har ett nytt när vi har ett nytt direktiv ifrån.
Och hur, Tyskland, vad är det? Det är de som styr det här alltså. Som vanligt, tyskarna styr.
Jawohl, så är det. Det är oftast tyskarna som sätter tonen. Och de var ju inne på från federalt håll i Tyskland att förbjuda nikotinpåsar, men det möttes ju av motstånd från konsumentministrarna i delstaterna, och det gör ju att det faktiskt kan hända rätt bra saker där. Så att de sätter tonen, och där kan ju vi i Sverige med rätt politik hjälpa dem att sätta tonen.
Jag håller ju grunden med det. Det jag säger, som jag brukar säga, jag tror jag har tjatat om den för, som Abraham Lincoln säger, you can fool some people all the time, you can fool all the people sometimes, but you can't fool all the people all the time.
Right on.
Så är det ju. Och i den här frågan så är ju vetenskapen ganska tydlig, skulle jag säga.
Absolut, mycket tydlig.
Tack så mycket för att du tog dig tid ända från Bryssel och var med på länk, visserligen, men i alla fall.
Tack så mycket, nöjet var på min sida.
Ja, hej då.
Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.